Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Musiken gör mig hel. Det är ett mentalhygieniskt måste.
Jag har saknat dig länge, för mitt liv var så tomt här före dig.
Det sades för några år sedan att om en kvällstidning hade Laila Bagge på löpet, ja då såldes det oerhört mycket fler tidningar. Under de 80- och 90-tal som jag växte upp var det förmodligen Tommy Körberg som var det där namnet som ökade upplagorna. Han var så oerhört omskriven. Han är född 1948, uppvuxen lite här och där, första åren på fosterhem och hos släktingar och sen i Blekinge och i Stockholm. Han började sjunga och uppträda redan som barn och var med i flera band och solodebuterade i 20-årsåldern. Efter att ha deltagit i Melodifestivalen i slutet av 60-talet växte karriären, men han blandade också musiken med att göra revyer, bland annat med Hasse och Tage och så småningom musikaler. Jag säger bara Chess, originaluppsättningen i London till exempel. Och hur man än vrider och vänder på det är han en av våra största artister. Och omskriven då, dels för att han sällan lindar in sina åsikter, vilket ju är tacksamt om ens agenda är att sälja tidningar. Dels för att han i perioder hamnat i klammeri med rättvisan för exempelvis rattfylla och narkotikainnehav och har också suttit i fängelse för det. Vilket då kanske i vissa fall och perioder överskuggat faktumet att han är en av de bästa sångare vi har. En röst i världsklass. Om en stund pratar vi om Tim Bergling, Avicii och Tommys son Anton som var halvbröder eftersom de båda då är söner till Tommys exfru Anke Lidén. Och så ska vi prata om faderskap i stort och föreställningen Lola som har premiär i höst med Tommy Körberg i huvudrollen. Och innan vi drar igång vill jag tipsa om uppvarvning som finns på Instagram. Följ varvet där så kan du exempelvis höra vilken fågelsång Tommy tycker är riktigt överskattad. Jag heter Kristoff Triumph, producenten heter Klara Wallin och distributören för det hela heter Acast. Här är varvet avsnitt 329 med Tommy Körberg, inspelat av Mats Kjellqvist i Massa Medias studio faktiskt. Lyxigt! Håll till godo! Hej Tommy, hur mår du?
Hej, tack, bra. Ja. Jag har lite sopiga luftrör bara nu. Och när det är så här varmt så blir det liksom... Så att ja, jag får se om jag överlever den här stunden då.
Ja. Är det lite med pollen och det eller?
Nej, jag vet inte. Min dotter 9 år, hon har lite astmatiska tendenser så här. Och man kan ju få det helt plötsligt på ålderns höst. Det är lite onödigt tycker jag när jag ska sjunga. Jag får harkla mig ibland. Nej, men det går bra.
Ja. Annars är det bra.
Ja, tycker jag.
Ja, har du mycket att göra?
Ja. Håller på med manus nu till min föreställning i höst. Lola, när jag ska vara transvestit.
Mm, vi ska komma till den.
Ja, okej. Okay. Så jag sitter med det manuset och pillar och så här. Och övar låtar. Björn Ulvaeus har nu från sin båt runt Sicilien sjungit in en fras som jag inte fick ingen ordning på det. En rytmik, det är fado.
Okay.
Så det är en speciell rytmik så han fick sjunga in. Så hör man liksom båtmotorerna, så hör man Björn sjunga först på portugisiska och sen på svenska. Ah, nu förstår jag.
Ah, wow.
Så jag håller på sådär. Ja.
Och den ska in i Lola?
Mm.
Okej. Okay. Och då har han skrivit den åt dig?
Ja, det är en gammal låt. Det är portugisisk. Okay. Det är en fado.
Okay.
Som heter Barco Negro.
Och fado för oss som inte är så insatta, det är någon slags portugisisk superdepp sångtradition.
Ja, den låter ju lite klagan sådär, men det är väldigt musikaliskt.
Mm.
Hon, vad heter hon? Maritza som sjöng på Eurovisionen nu, i pausen. Den där blonda tjejen. Hon sjöng den låten faktiskt som jag ska. Jag har redan bestämt innan att tänkte, va? Sjunger hon den? Ja, det var kul. Nej, men det är en bra låt.
Mm.
Och sen gör vi lite Amalia Rodriguez också.
Men vad var det du inte fick till med fraseringen?
Han har gjort en svensk tolkning på en portugisisk text. Och jag fick inte till huvudorden alltså. Mm. Och var någonstans ska... Ja, det är väldigt mycket teknik. Men jag har väldigt svårt att betona fel ord i en mening. Jag brukar alltid kolla en mening och så stryker jag under huvudorden liksom. Och det här var en liten sån här... Men jag får till det, tror jag.
Okay.
Jag har lovat magister Ulvaeus att jag ska få till.
Ja, vad härligt. Du, jag sa innan vi började rulla här att jag tänkte försöka utmana oss lite.
Jaha.
Så här va, när någon har blivit intervjuad så mycket som du har, så antar jag, eller det vet jag, att det blir en del svar som går på autopilot.
Ja. Ja, fast jag säger ju vad jag tycker och tänker.
Ja.
Allt som oftast.
Det är inte det.
Är både,
okay. Och det är ju ofta alltså, motsvarande mig och journalistens fel kanske som ställer samma frågor som du har fått förut.
Ja, det finns ju tråkiga journalister också.
Jag tänkte försöka och sen så utvärderar vi då på slutet
okay.
hur mycket autopilot det blir för dig då.
Mm. Så måste jag komma ihåg. Var det autopilot? Jag ska skriva. Jag skriver upp när det är autopilot.
Ja, okej. Okay. Ja. Det blir ju oerhört obehagligt för mig. Men du, vad får du prata för lite om?
Nej, ingenting. Jag är ju sån där, alltså, säger, vill du höra frågorna först? Nej, för fan. Jag vill vara total, alltså regisserad spontanitet är bland det värsta jag vet. Så du får fråga precis vad du vill.
Jag bara tänker att nej, men du kanske har någon passion som aldrig kommer igenom för alla vill snacka med dig om dina gamla äventyr. Eller?
Jag har hållit på så länge så det finns ingen kvar. Man har frågat om allt. Eller så har jag berättat. Rubb och stubb tror jag. Det finns väl några grejer som man inte berättar, men det är ju sånt som man ska ha hemligheter.
Som du kanske inte ska berätta idag heller.
Nej, vi får se.
Men du, en grej, och det här vet jag att du har pratat om, så nu blir det plump i protokollet direkt. Okay. Men jag hade en idé om att vi skulle prata lite om faderskap. För min teori är att du och min pappa har haft samma problematik. Min farsas farsa, det vill säga farfar, dog då i TBC 1948 eller 47 eller vad det var. Så att han försvann liksom. Och ni har ju båda växt upp utan far. Mm. Så det fanns liksom inga referenspunkter. Men jag tänkte bara ändå fråga dig så här, vad är en bra pappa?
En bra pappa är någon som uppmuntrar barnen att inte vara rädda för att göra fel. Mm. Och att behålla sin nyfikenhet så mycket som möjligt och se till att omgivningen inte stöper en i en form där man inte vill hålla till. Mm. Jag tycker att det är många... Skolan tycker jag är lite... bak. Ja, alltså, det är just det där med att vi är så rädda för att göra fel. Vi har blivit ängsligare än det var tidigare, tycker jag. Mm. Jag menar, jag var ju röjd ju runt på 60-talet. Det var ju lekfullt och mycket sådär. Nu är det ju mobiltelefoner. Folk liksom tar kort när folk drunknar och sådär. Vad fan är det? Vad är vi på väg? Liksom? Jag blir lite misantropisk, måste jag säga. Men en bra pappa ska vara någon som uppmuntrar. Som jag tror även en make ska vara. Man ska uppmuntra sin maka och försöka stötta istället för att stjälpa.
Jag funderar lite på det här med självförtroende och självkänsla och sådär. Alltså, min generation, då jag blev farsa för 10 år sedan i rundesningar. Mm. Och vi är ju väldigt präglade av Jesper Juhls tankar om, eller liksom om föräldraskap.
Det är det med det? Men det är Jesper Juhl, eller sån här...
Det är en dansk...
Är det sån här Karen Horney-variant, alltså vet psykoanalys för fäder och sådär.
Säkert. Ja. Och i Jesper Juhls då, liksom credo, så ingår det att man ska uppmuntra barnen för att de gör, inte hur de gör det. Förstår du?
Ja, just det.
Är det här någonting som du tänker på?
Ja. Nej, jag tänker inte på det, utan jag försöker bara göra det. Men jag märker ju att jag försöker ju åka... Nej, gör inte sådär. Du vet sådär. Det sitter ju någonstans i generna på en. Men jag får verkligen bita mig i tungan.
Ja, det är ju den här. Mm. Istället för att säga, vilken fin teckning du har gjort, så ska man säga, vad roligt att du tecknar.
Ja, men det ligger någonting i det. Man ska nog kanske inte värdera för mycket. Ja. För att hon kanske tycker själv då, dottern, att det är en ful teckning. Mm. Och så säger jag, vilken fin teckning. Så tänker man så här, han är sarkastisk nu. Ja. Ja, det kan bli fel. Mm. Vad bra att du tecknar, ja.
Men skulle du säga att du har blivit en bra pappa då?
Nej, det vågar jag inte säga. Mm. Ibland tittar jag på små barn och tänker så här, vad vill du? Vad vill du för någonting? Och så vet man att de inte vet själva. Så tänker jag liksom, måtte du bli mogna och oförstörd. Men så vet man att så kommer det inte att bli. Och så sitter man där och blir lite tungsint och sådär.
Har du någonsin fått motfrågan från barnet? Ja, men vad vill du då, farbror?
Nej, inte vad vill, vad gör du? Eller snarare. Nej, men jag önskar att jag skulle kunna få det ibland. Mm. Just när man inte anar det.
Vi ska in på vad du vill sen.
Ja, vad vill jag?
Vad du vill, ja.
Ja, jag har ju velat så mycket. Mm. Man ska ju inte vela. Nej, det var så det. Det var han, centerpartisten. Jag har velat, jag kommer alltid att vela.
Ja, det vet jag inte. Jo. Jag gissar på Mundebo.
Mundebo. Van Gogh. Mm. Mundebo är konstintresserad. Van Gogh, skrek han på krogen. Ja. Van Gogh.
Ja, nu förstår jag. Ja. Han hade ett väldigt känt talfel, va?
Ja, Var det någon dialekt han hade?
Jag vet inte. Jag minns en gammal rolig historia från när jag var barn om att han hade ställt in julgranen på toaletten för att den bajar.
Den hade inte jag hört.
Nej.
Den var rolig.
Tack.
Hur kom man snabbast ut ur riksdagshuset? Per buss eller per taxi? Per Ahlmark.
Ja.
Den hade vi också.
Ja, kul.
Han tyckte den var rolig, inte hans barn.
Nej, jag förstår. En sak som du inte har snackat om så mycket, det är ju Lola, föreställningen som du skrev.
Just det.
Så hur kom den här föreställningen till?
Sunil Munshi hade skrivit en variant på det här redan på scenskolan. Och sen frågade de mig om jag ville göra det. Och så sa jag, får jag se ett manus? Och så fick jag se ett manus, så tyckte jag inte riktigt att det var för mig att göra. Så har vi gjort, under tiden nu, under vägs här, så har vi gjort om den. Så att det blir mera, det är inte en transsexuell människa, utan en transvestit, det vill säga en man som tycker om att klä sig i kvinnokläder för att det manar fram. Han blir inte så känslomässigt låst, känner han, när han får vara kvinna. Jag förstår den böjelsen, jag har inte haft den själv, men jag kan liksom leva mig in i den. Och sen så är det hen, jag vägrar säga hen.
Okej.
Okay. Mm. Betyder höna.
På engelska?
Ja. Mm. Jo, men så, det handlar inte så mycket om själva könsfrågorna, utan det handlar mer om utanförskap, att man inte får vara den man vill vara. Så vi har liksom lagt tyngdpunkten på det istället. Och så är en varietéartist som har sjungit på såna här obskyra klubbar runt om i världen under många års tid. Så kommer hon hem och så får hon sparken från det här eventbolaget som heter Fniss och Piss eller något sådär. Mm. Eller vad, jag vet fan vad vi ska kalla det. Men sen så, och då blir hon lite bitter över detta och står på scenen och gör... Hon har gjort sin sista föreställning inför det där, och sen kommer hon in på scenen och så sitter folk kvar där. Och då undrar hon, varför sitter ni här? Det är ju slut för länge sedan. Och sen blir det liksom lite hallucinatoriskt. Mm. Berättande om livet, mamman, pappan. Var ett människoöde som, där man har känt sig bortstött och utstött hela tiden. Men, och fått bekräftelse genom att stå på scen och sjunga. Så därvid lag är det ganska nära mig själv.
Mm.
Ja, och det är realtid. Så hon berättar om sitt liv. Och sen bestämmer hon sig för att nu får det vara bra. Så går hon hem och... Ja.
Spoiler alert.
Ja, spoiler alert.
Ja. Okej. Okay. Men du, alltså, är det vanligt att du är så pass inblandad som det låter som att du är i processen?
Ja, om det inte är en klassisk pjäs, ja. Mm. Det här är ju nyskrivet, så att vi har suttit, och Sunil och jag, och pillat med det här ett par månader nu. Men vi utgår från hans form, och sen så, ja. Prata om allt möjligt, ålderdomen, vad lycka är för någonting. Att han, Lola, söker en vän. En vän och inte någon som tafsar på honom. Han vill ha vänskap. I och med sin ensamhet där vid lag så har han då läst mycket. Så han pratar om Epikuros och sånt där. Vi hade Buddha med också, men har vi strukt.
Vem är Epikuros?
Epikuré, han som tyckte att lyckan är det enda som är meningsfullt i livet.
Okej.
Okay. Mm. Grundade hellenismen också. Ja, de som ansåg att det finns inga gudar att dyrka. Livet är fullständigt meningslöst om vi inte är lyckliga. Och det ska vara kroppsliga förnimmelser.
Mm.
Behag.
Jag förstår.
Men också Buddha sa ju det, att omåttlig strävan efter lyckliga gör oss olyckliga. Det sa han redan för 2500 år sedan.
Jag förstår. Ja.
Det sitter i.
Ja, men det där är intressant. Är det viktigt att vara lycklig?
Nej, det tycker inte jag.
Nej, det...
Understund. Nej, men jag förstår inte den här lyckosträvan. Den är... Det är ungefär som hopp. Jag tycker inte man ska hålla på och hoppas för mycket. Hoppet kan vara fruktansvärt grymt, fåfängt och hänsynslöst. Om man liksom taggar ner lite på det där så blir man inte så besviken när man har hoppat på för mycket.
Nej, men
det är någonting, och så lycka, det betyder ju egentligen område också. Tomt på lycka, det är ju ett område, lyckta dörrar, det är stängt. Jag har alltid, har vissa ord som jag har svårt för. Trevligt tycker jag också är ett svårt ord.
Nu har vi trevligt.
Har vi? Ja, okej. Okay. Workshop kan jag klara inte av heller. Mm. Hopplöst ord.
Jag förstår.
Nej, men jag är lite språkpolis. Jag tycker jag liksom, det heter ju aioli. Det heter inte aioli, till exempel. Mm. Bara så du vet.
Ja.
Så att du kommer in där.
Är det en spansk sås, va?
Nej, franskt. Det betyder vitlök till sängs. Man hade vitlöksfestivaler. Så åt man så jävla vitlök. Man fick ont i magen. Man var tvungen att lägga sig. Gjorde man en variant på det? Aioli.
Mm, jag förstår.
Är det jag har hört.
Nej, men jag tar det för sanning, för jag tänker inte googla det nu.
Nej, gör inte.
Så du var tveksam till en början till det här projektet?
Ja, ja, det var jag. Men jag fick, sen så hade vi några möten och då sa jag vad jag tyckte och han sa vad han tyckte och så har vi börjat närma oss. Så det här blir, det är ett fruktbart motstånd. Det ska det vara, tycker jag, annars blir det inte. Kan inte hålla med varandra hela tiden.
Men vad krävs för att du ska gå in i ett projekt? Alltså, för jag menar, ja.
Ja, det är ju trots allt jag som står där. Ja. It's my ass on the line, som det heter. Så att då vill ju folk höra mig sjunga. Det vet man. Mitt namn börjar för det. Och sen att jag ska berätta en historia som inte är allt för... Det ska finnas ett allvar. Det ska finnas ingredienser som gör att man blir berörd av det. För det är ett människoöde jag presenterar. Och det är inte mig själv det handlar om. Utan det är ju en fiktiv person. Men ändå en som skulle ha kunnat funnits. Mm. Eller som finns. Det ska bli spännande. För jag, ja, för vi vet ju inte hur det kommer bli. Jag läser ju den manuset en gång varje dag. Och sitter och petar och ändrar. Så här, vänta, det här säger jag inte. Nej. Och försöker lägga det så att det blir mitt språk ändå på något sätt. Men det har gått bra hittills. Mm. Men jag ska hem och läsa igen. Snart.
Men du måste ju ha tackat nej till oerhört många jobb genom åren.
Ja. Oh ja. Ja.
Ja. Ja, men det är klart.
Ja, Let's Dance har hon väl frågat mig 5-7 gånger. Men det får jag inte för min fru.
Och för knät. När,
ja, det knät, ja. Mm. Och sen att jag brukar säga att förr betalar man för att se folk som kunde dansa. Nu betalar man för att se folk som inte kan dansa. Och sen så, det var Carl Gustav Lindstedt som att man ska undvika att förena lytta med löje.
Ja, just det. Mm.
Han som också döpte Dramaten till gömstället, det tycker jag är så kul.
Men du, finns det såna här jobb som du ångrar att du har tackat nej till?
Nej, men det finns jobb som jag har ångrat att jag har tackat ja till.
Ja, men det tänkte jag också fråga.
Det är väl några stycken, några plattfall, men det är, jag grämmer inte över sånt. För jag tycker att allting har, finns en lärdom i, så att jag... Jag tar det till mig så att säga, och försöker tala om för andra också. Undvik den där.
Okej.
Undvik alltså. Det.
Och då är det vissa personer du tänker på?
Ja, både personer och sätt att göra saker på. Jag behöver inte gå in på det.
Nej, okej.
Okay. Personangrepp.
Nej, nej, nej.
Åh, oh, det är så lätt att komma...
Mm. Nej, men för det där är ju ganska... Nu... Jag har intervjuat massa människor som har gjort långfilm eller pjäser eller så.
Jaha, du menar så?
Ja, nej, ja, men någonstans längs vägen. En långfilm måste ju vara otroligt komplicerat. Att, alltså när du då får ett manus i handen tills det går upp på bion. Mm. Det är så jävla mycket som kan gå fel på vägen.
Ja, ja, ja.
Och där
allt.
Ja, precis. Och där tänker jag mig, alltså jag menar med ett CV som ditt. Du måste ju ha förekommit grejer där du har trott det ska bli kanon. Och sen så blir det kanske inte fullt så bra.
Jag var ju med i Per Oskarssons här Sverige åt svenskarna som blev en praktkalkon. Mm. Men det var faktiskt fruktansvärt roligt att vara med i. Men sen när man såg filmen tänkte jag så här, jaha.
1980 kan det vara.
Var det så?
Jag tror det.
Så sent?
Ja, för jag studsade ju på titeln, ja, den, såklart. Eftersom den,
ja, sen, ja. Sverige åt svenskarna. Och jag skulle bara vara med som trumslagare. Gå i fronten på någon liten armé där. Men så fick Per syn på mig så här, åh, kom, du ska vara sändebud. Så jag fick rida barbacka och skrika, de kommer.
Ja, okej.
Okay. Ja, det var jävligt kul. Ja. Men det blev inte så bra som vi trodde. Men, det var, men alltså, jag har gjort någon sån här norsk film noir också. Den blev väldigt konstig.
Okej. Okay.
Mm. Och så har jag gjort, jag ska inte ta, nej, vi behöver inte prata om kalkonerna. Ja, men, jo, men jag har gjort mycket som man kan ställa sig lite frågan till kanske.
Ja, men vad gör du mer idag förutom att du lär dig, alltså vilka sätt och vilka människor du inte ska jobba med?
Nej, man måste ju chansa lite grann också. Men sen om det dyker upp något namn, då kollar jag och frågar runt. Och nu för tiden känner jag ju de flesta liksom management och sånt där som man vet ju. Mm. Och så vet man i regel också vilka människor man kan jobba med och vilka man inte kan jobba med.
Hur fick du tag på Sunil då? Eller
ja, han fick tag på mig. Ja. För han hade hört mig sjunga Brell och då tyckte han att den här föreställningen han hade skrivit för länge sedan skulle kunna göras idag. Men han hade då inte pratat med mig. Så det blev lite annorlunda, eller mycket annorlunda. Men till det bättre hoppas jag. Och det tycker han också. Så vi är väldigt överens om att vi samma mål, men vi har lite olika medel. Så att säga.
Men du, nu sitter vi här en bit in i juni, den ska upp i september. Det känns tajt,
eller? Ja, nej. Va?
Är det tight. Inte tajt?
Nej. Nu är det sommarlov, nu har vi repat klart för våren. Nu är det sommarlov, fast man sitter och petar med manus och så skickar till varandra förslag. Så där. Men vi går in på teater 27 augusti och repar, och premiär 22 september. Så att
det ska räcka med fyra.
Det ska räcka.
Mm. Skönt. Ja. Och du är väl ganska rutinerad vid det här laget också?
Ja, det här är ju det enda jag kan. Så det vore väl fan, man har inte lärt mig någonting. Jag har hållit på i 50 år, så det vore väl... Det borde väl räcka till. Fast det är kul också med utmaningar. Det här är ju en utmaning.
Ja, känner du det? Känner du
ja,
det?
Björn Ulvaeus sa, ja, du är modig du. Det tar jag som positivt.
Ja, det tycker jag nog att du ska göra. Men du, vi är lite inne på det här med hur trygg du faktiskt är på scenen. Finns det faktorer som kan rucka på det?
Ja, jag skulle hoppa in för efter Loa Falkman på Rivieras guldgossar. Och då jag hade väldigt kort, jag hade 3 veckor på mig att slå i mig det där. Tror jag det var något sånt där. Så jag hade DVD med mig på turné. Så skulle jag titta vad han gjorde. Och han gjorde ju inte samma sak varje kväll. Han gjorde så konstiga saker så att jag... Och då tänkte jag så att det här kommer aldrig att gå. Så jag stod i kulissen på nypremiären då och tänkte, Loa, du är en underbar person, men fan att du inte kan hålla dig till manus.
Ja. Hur gick det då?
Ja, det gick bra. Jag fick lite vägledning också. Nu ska du, vänster, ja. Höger. Och lite... Titta på henne. Ja. Ja, det var kul. Det var... Jag kommer inte ihåg en replik idag.
Nej, men det är väl rimligt. Ja. Är det inte så?
Intervjuar... Ja, det bara försvinner.
Ja.
Gudskelov.
Jag intervjuar Christer Henriksson och frågar hur mycket text han innehåller efter alla dessa år. Ingenting.
Nej.
Ställ mig på scen däremot och sätt på mig den där jackan, då kommer den tillbaka. Mm. Nu?
Nej.
Så det, alltså, när man sjunger så mycket som du också, alltså, är det viktigt att allting omkring funkar för att du ska känna dig trygg också?
Oh. Jag är ju känd för den körbergska blicken så här, när någon spelar något tokigt så blänger jag lite grann så här. Jag har försökt lägga av med det, men det kommer ibland så här. Och du ser så jävla arg ut. Nej, jag är bara koncentrerad försöker jag säga, men det går de inte på.
Okej. Ja. Folk ska göra
men,
som de...
Ja, nej men alltså jag vill ju att folk har betalt pengar, då ska det ska vara bra. Det ska göras korrekt. Har jag en intention hur en låt ska vara, jag menar jag lägger mig i så mycket som möjligt. Det försöker jag också bli bättre på. Att inte lägga mer, låta dem få lite frihet. Men jag har ett sånt jävla kontrollbehov.
Ja, vi pratade om det innan vi började rulla här. Jag har ju varit här och gjort typ 5 intervjuer. Och då kände jag att jag var tvungen att sitta på den här platsen som du hade valt.
Ja, men det fick du ju.
Ja, precis. Ja, men det var min lilla trygghet.
Ja.
Snuttefilt.
Ja, är det en trygghet man vinner på det? På kontrollbehovet? Eller är det bara... Ja, det kanske är. Fast jag tycker inte man ska... Alltså jag motsäger mig själv hela tiden där. Det är inte trygghet jag söker, utan mera äventyret. Det är ju aldrig liksom, det är aldrig målet, det är ju vägen dit som jag tycker är roligast. Det är som med orgasmet tror jag. Det är väl vägen dit som ska vara trevlig.
Ja, det är en rimlig analogi kanske.
Ja.
Men du, jag vet att du lyssnar mycket på musik liksom.
Ja.
Vad snurrar du nu då? Vad lyssnar du på?
Nu lyssnar jag på, vänta vad var det sista jag hade, Sara Bareilles.
Okay.
Hon som har skrivit en musikal som heter The Waitress, som är jävligt bra. Och sen lyssnar jag på en fransk-kanadensisk som heter Emily Claire Barlow. Jag ska säga, Snarky Puppy ligger här. Mm. Och sen ligger Becca Stevens, Bocanté, Randy Newman, ja, okay. Mm. Steve Gadds, Sergio Mendes, Michael McDonald.
Vad gammal musiksmak du verkar ha.
Ja, men jag är ju gammal, för fan. Jag fyller ju 70 nu. Vad menar du? Vad ska jag lyssna på?
Ja, du ska väl lyssna på...
den där... Vad ska man lyssna på?
Du ska väl lyssna
Noni
på...
Noni.
Ska vi lyssna på Ghost, tycker jag.
Okej.
Okay. Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, men jag är bara nyfiken. För,
Electric Light Orchestra, Scott Henderson. Du är inte så gammal. James Taylor.
Mm.
Så, och... Men det är gammal musik om man nu... tycker att man är nostalgisk när man går tillbaka till 2013.
Ja.
Mm. Ja, man hör ungdomar så här som säger, åh gud, så 2015.
Mm.
Ja.
Varför lyssnar du så mycket på musik?
Musiken gör mig hel. Den gör mig gott. Det är ett mentalhygieniskt måste.
Hittar du ny musik?
Ja, i den gamla.
Ja, exakt.
Nej, jag hittar ny musik. Jag får ju... Det är därför jag är med på Facebook. Jag får liksom tips ifrån såna här gamla basister som Leland Sklar och sånt där, som har lirat med alla i världen. Och Jojje ibland och sådär.
Mm. Ni gjorde ett jättemysigt radioprogram ihop.
Ja, vi gör Jukebox.
Exakt.
Blir det bra?
Ja, jag tyckte det var jättemysigt.
Ja, kul.
Ja.
Jag har inte hört det ännu.
Nej.
Långt, jag
långt som fan var det.
Ja,
det framstår...
ja, men det är väl inget bra.
Min podcast framstod som tight i jämförelse. Det var nästan 2 timmar långt, va?
Hade du med? Klippte han ingenting?
Jag vet inte faktiskt.
Det var mycket musik.
Ja, det var mycket musik. Ja.
Men det ska det ju vara. Nej, musiken är oerhört viktig. Det är inte den, vet jag inte vad jag skulle göra. Jag hade ju tänkt bli journalist när jag var tonåring. Jag läste ju ryska.
Vem gjorde inte det?
Ja, gjorde du det?
Ja, 2 år.
Jaha.
Men jag sa vad Kristoffer. Jag travotar ju radio.
Ja, ja, ja. Du arbetar på radio.
Typ.
Mm.
Mm. Ja, det var vad jag kunde. Kommer du ihåg mycket ryska?
Nej, nej. Men jag kan läsa, det är mycket latin i ryska, så man kan ju läsa kyrilliska bokstäver och sånt där. Det är kul att göra.
Ja, har man lite nytta av.
Ja, ibland, ja.
Jag känner en musikproducent som, när han rekreationslyssnar som du gör, då måste liksom han höra musik som är gjord innan 1999 när han blev proffs, så att säga.
Jaha.
För att efter det så kan han inte lyssna på musik med det där oskyldiga liksom örat som han hade. Han dissekerar musiken på något sätt. Kan du relatera till det där?
Ja, det finns ju risk för yrkesskada. Och det är därför jag lyssnar på gammal jazz, bara för att så att säga rensa skallen. Men jag lyssnar även på nytt, men det är mycket av det nya som inte är speciellt bra. Och sen kan man säga, det där har jag hört förut. Jaha, men jag går in och så lyssnar jag. Men efter ungefär 8 takter så kan jag säga, nej, det håller inte, för den här låten tar inte vägen någonstans.
Mm.
Men det är ju yrkesskada, jag borde ha mera tålamod, men tålamod är en bristvara hos mig. Men säg något, jag har ju en 22-årig son, han skickar så här, pappa, lyssna, så får man en Spotify-länk. Så går jag in, en massa norska band som man inte har talat om, jävligt bra.
Ge mig ett exempel på
den. Ja, jag ska bara försöka hitta den bara då. Jag ringer honom.
Ja, men gör det.
Ja,
ja, kul.
Det är kul. Favorit är han ju i alla fall.
Har han ett norskt namn också?
Ja, Erlend.
Ja.
Mm. Hej.
Hej, gubben. Du, vad heter det norska bandet som du skickar med länk till?
Rovell heter
det. Va?
Rovell.
Det går inte att höra.
Nej, vänta. Jag sitter i en studie.
R-O-H-E-I.
Rohej.
Jaha.
Yes.
Rohej. Ja, de är jävligt bra. Jag sitter och gör radiointervju. Jag har det på speaker. Har du fått dina högtalare?
Nej.
De ligger i bilen.
Okej, okay, ja,
ja. Ja, gör det.
Ja, men Rohej, de är svinbra.
Rohej. Mm, bra.
Tack, Erlend.
Tack. Hej då.
Oh, mother, tell me now, where do you go to feel that light you have? Is there something in the water?
Så jag får tips av honom på sånt där som jag... Ja.
Och då lyssnar du också?
Ja, oh ja. Men det här är bra. Rohej, de har jävligt bra.
Mm. Kommer vi lägga in lite musik?
Ja, det tycker jag man ska göra.
Ja.
Eller lägg in också Sarah Barrey.
Ja, varför inte?
Och även Emily Claire Barlow, det är nutida folk. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. All nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. Emily Claire Barlow lirar såna här klassiska låtar, Raindrops Keep Falling, fast med helt plötsligt kommer ett Chick Corea solo in i mitten och så.
Okay.
Ja, det är kul. Men det är liksom, jag är ju musiknörd, så att det är inte alla som gillar det.
Men då undrar jag så här, alltså, plockar du upp grejer? Alltså, för sången är ju ditt instrument.
Mm.
Alltså, kan du höra en grej som någon gör med rösten som bara, vad fan, det där måste jag också försöka?
Nej, det gör jag inte längre. Jag gjorde det i början.
Men jag vet att du har härmat
dig. Jag har härmat mig fram till att hitta min egen röst. Nej, nu har tonarterna sjunkit. Och jag träffade en operasångare innan jag kom hit. Så jag är lyrisk bariton och så tänkte jag, gud, det var länge sedan.
Ja.
Ja. Nej, nu vet jag inte vad jag är, men jag har fått mera rasp i rösten på höga toner. Mm. Och det är kul när man kan göra sånt material. Det är ingen som tänker på mig som en gammal rocker direkt. Men det är jag ju faktiskt.
Men du, är du nostalgiker?
Nej. Jag trodde att jag var det ett tag, men sen kom jag på att nej, det är inte. Jag tror att det var någon reklamare som sa någon gång, den som inte vågar se framåt och inte vill se bakåt får se upp. Ganska bra.
Ja.
Nej, inte se bakåt. Alltså, du vet, back to the 60s. Alltså, du vet, så kommer band hit från England från 70-talet och ska låta likadant som de lät då. Vad fan är det för mening? Det har inte jag förstått. Nej, musiken ska utvecklas. Man ska se framåt, tycker jag.
Men jag kollar ändå om vi ska bli lite nostalgiska. Och nu blir det säkert ännu mer. Jag vet inte hur vi ligger till på autopiloten. Men du har ju jobbat med så otroligt många storheter genom åren. När har du haft det som roligast på jobbet?
Med Hasse och Tage.
Ja.
Måste jag nog till att börja med. Jag var ju ett år på Dramaten också. Det var ju väldigt lärorikt på ett annat sätt. Men när det gäller skoj, så är ju Hasse Tago och även Chess i London. Även om det var skitjobbigt, 8 föreställningar i veckan. Men det var, jag lärde mig där att inte klaga. Det var så jävla många som klagade där hemma, tyckte jag. Alla klagade, åh, mycket jobb, det är så jobbigt. Så kom man till London. Piece of cake när man kom hem.
Ja, för det var hårdare liksom.
Ja.
Men det var också, belöningen var kanske desto större på något sätt.
Ja då, jo då, de betalar bra. Jag köpte hus. Jag hann med mycket på de där 3 åren. Jag gifte mig, skilde mig, köpte hus, sålde hus. Jag levde ett instant living där. Nej, men nostalgi, det ligger inte för mig. Alltså, jag vet många som håller på. Kan du inte komma hit och sjunga Somebody's Taking Me Away? Nej. Jag gör den i och för sig i mina föreställningar, men den är som ett sjok. Jag betar av alla de där damerna. Maria, Judy, Elin. Ja, och så kommer Stadius också.
Mm.
Kort version.
Ja, men
jag gör det, men det är ju för att folk vill ju höra det. Jag brukar blanda, jag brukar alltid säga att det ska vara överraskning och igenkänning i repertoaren, annars är det inget kul. Så vet jag att människor blir arga om man inte sjunger anthem och sådär. Så då gör jag det.
Ja. Ja, det är ett jobb.
Ja, det är det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris.
Kvällspris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Hur var Hasse och Tage att jobba med då?
Alltså det var så... Jag kommer ihåg när vi repeterade, när vi repeterade på Sergelteatern tror jag det var. Och så läste vi, vi hade ett kollationeringsmöte med manus i hand. Och läste det första stycket som heter då Mäster Olof, eller Den vita sporten. Som var på vers. Som Tage hade gjort, och Hasse också antar jag. Och kommer ihåg att, alltså det var så roligt. Vi skrattade högt och det blev Tage fruktansvärt irriterad. Ni är skådespelare, ni får inte tappa koncentrationen på det sättet, så skärper nu. Och, alltså det var så roligt. Och det är ett fruktansvärt roligt nummer. Och sen var de väldigt måna om just mentalhygien som är så viktigt i teatern. Helt plötsligt när vi liksom jobbat så säger Tage, nu tycker jag ni ser lite grå ut, ni låter inte speciellt angst. Vi stänger teatern en vecka.
Mm-hmm.
Stängde teatern och alla fick åka till Madeira och ligga i solen en vecka. Så kom vi tillbaka, puff! Fulla med energi. Vilken teaterchef idag hade gjort så?
Nej,
ingen.
Nej. Men var det, alltså, för du ger ju lite dubbla signaler här. Han var å ena sidan perfektionist och å andra sidan jättehärlig. Mm.
Ja, men, ja. Men så är det ju inom teatern.
Ja.
Alltså man måste ju liksom hitta, lekfullheten ska ju vara inom ramen för hur det är tänkt numret. Alltså det vill säga hur åskådan ska betrakta det. Det var ju, det fanns ju sådana nummer där Hasse och Gösta kunde spela ut. Det var ju ett nummer om Kissinger och Sadat som var 4 repliker från början. Mm. Det slutade med att det var 6 minuter långt. Så att det fanns ju sådant spelrum. Men det var liksom, vad var det Folkpartiet gick ut med förr i tiden? Frihet under ansvar tror jag det var. Det var det faktiskt inom med Hasse och Tage.
Blev du utskälld någon gång?
Nej. Nej. Jag var ju sån där... Jag fick av Hasse fick jag en liten tavla med 2 stora röda öron. För jag sjöng 2 solröda segel. Så kom jag in med jätteöron. Och då fick jag en tavla för att jag lyssnade på alla. Och jag lärde mig allas repliker. Så jag kunde vara liksom sufflör samtidigt, va? Jag kunde alla Lena Nymans. Alla.
Ja.
Men det har jag lagt av med. Jag kommer inte ihåg någonting nu.
När blev du utskälld senast?
Nej, inte utskälld. Tillrättavisad. Nej, jag wailade lite för mycket på någon låt under Chess.
Okej.
Okay. Jag gjorde en liten ornament och det kom en trevonan. Please Tommy, don't do that.
All right.
Ja. Men det gör jag nu i alla fall när inte han lyssnar.
Vad är det för skillnad på vibrato och wailing?
Vibrato är en luftbesparande teknik. Man sparar luft. Wailing är att du har en lång ton och så gör du en...
Okay.
Som man gör på fiol.
Så vibraton är, den är rak?
Nej, inte helt rak, men den är...
För du har ju mycket naturligt vibrato.
Man ska låta som en cello.
Okay.
Cello ska det vara. Och sen ska man ha raspig ton som en tenorsax.
Jag förstår.
Ligger bra till.
Mm. Jag hade en kompis som producerade någon sångerska och han hatade när hon hade vibrato. Det skulle vara rakt, tyckte han. Liksom.
Jaha, ja, men ibland är det bra med det. Men det är svårt för många att sjunga rakt.
Är det svårt för dig att sjunga rakt?
Nej, jag kan sjunga rakt. Det är ju sån här liksom lite flash. Att man sjunger rakt först och så slutar man med lite vibrato.
Ja, jag förstår.
Bara få flash, du vet. Okay. Flash in the pan, ja.
Ja.
Ja, jag håller långa toner så man har glömt bort vilket ord det är man sjunger.
Mm. Jag lyssnade faktiskt nu när jag satt och käkade lunch inför vår intervju så hörde jag Lovely Day med Bill Withers.
Ah, Bill Withers.
Han ligger otroligt långt på de där tonerna.
Ja. Ja,
nästan men, provocerande länge.
Ja, jag tycker inte om det. Det är bara skryt.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag gjorde ett tv-program med han. Vad hette han då? Hasselhoff.
Mm. Ja, just det.
Ja, så skulle vi tävla om slutton.
Okej. Okay. Han och du?
Ja. Och han vann fast han fuskade.
Hur fuskade han?
Han tog ett andetag för jag hörde inte.
Jag förstår.
Mitt i. Men när jag brukar säga så här, håll inte så långa toner som man har glömt bort vilket ord det är du sjunger på.
Nej, just det.
brukar säga till de elever jag haft.
Mm. Har du haft elever?
Ja då. Jag var anställd på Akis som i sån här Dalcroze metodik. Det bygger på att man ska inte lära sig noter först. Lär dig först rösten som ett instrument och sen ska du anteckna bara för att komma ihåg det man gör bakom.
Okay.
Jag hade 8 elever. Efter 2 veckor hade jag 1 kvar. Jag skrämde bort allihop.
Var det så?
Ja, mitt pedagogiska sinne var nog inte riktigt lämpat för det där.
Okej. Okay. Skulle du vara
varför sjunger idag? Vad heter du? Elisabeth? Ja, men sjung som Elisabeth, inte som Billie Holiday. Hon är död, ligger begraven. Ja. Kan du inte bara liksom sjunga som dig själv? Alla skulle, du vet, säger jag då som härmade själv. Men då försökte jag säga, ja, okej, okay, om vi ska härma någon, härma den här då. Lyssna på den, lyssna på den. Och då var de lite konsternerade och tyckte att jag var en väldigt tråkig människa.
Ja, och det lyckades du göra med 7 pers.
Mm.
Ja,
men... på kort tid.
Och den som blev kvar, det är...
Det är hon som tolkar Piaf.
Aha. Mm. Som heter...
Jag kommer inte ihåg. Fråga inte mig, snart 70.
Ja, ja.
Jag har rätt att glömma bort.
Ja, absolut, absolut.
Jag försökte med sån här ginkgo biloba, vet du, sån här vitamin för minnet.
Okay.
Men jag kommer aldrig att ta dem.
Mm. Moment 22.
Ja, det är moment 22 hela tiden. Mm.
Men du, vad tänker du när du ser tillbaka på din otroligt jävla långa och händelserika karriär?
Att jag inte ångrar någonting.
Klassiker.
Ja, egentligen är det ju det, men så är det. Så enkelt är det. Jag gjorde massa sidesteps och hållit på med alla möjliga kemiska preparat och massa alkohol. Men det har lärt mig massor. Så enkelt är det. Kåken lärde mig skitmycket. Jag lärde mig städa.
Ja, men det är inte så dumt att kunna.
Nej, nej. Mm. Ja. Städa hos fängelsedirektören. Nej, men nej. När jag ser tillbaka så tänker jag, fan, det har gått på ett snöre alltså. Jag har haft tur, blandat med lite skicklighet och intuition på att göra det som jag vill göra och haft lyckan att få göra det. Det är inte alla som har det. Och sluppit den där pressen. Jag bara tänker på vissa unga stjärnor som går bort i förtid. Man bokar inte 900 gig på 8 år för en ung man.
Du tänker på Avicii?
Ja. Mm. Tim. Ja, nej, det där var väldigt olyckligt, måste jag säga.
Men
den pressen där, alltså det är klart, i London var det ju en sån press, men då, man har ju understudies.
Mm.
Det har man ju inte i hans bransch.
Nej, det går inte.
Och så mycket folk som är beroende av en. Om inte jag jobbar så får inte de någon jobb. Det är inget bra.
Mm. Men de sista 2 åren så spelade han väl inte live ändå?
Nej, men han hade satt djupt i honom, tror jag. Han var inte alls tillfreds med, han, med livet, han försökte ju allt. Han citerade mig till och med Carl Jung. Helt plötsligt. Ah, Jung is the king.
Mm.
Oj, tänkte jag. Jag är inte den som drabbade mig. Jag är den jag väljer att bli, sa han. Jag tror inte han läste de raderna.
Nej. Men du måste ha sett flera unga liksom kollegor gå under åren.
Nej, inte gå under, men bli offer för sin egen person. Och bär sig åt som idioter. Det har man ju sett många. Det är många i vuxen ålder som gör det också.
Mm.
Inga namn.
Nej, men tänker du, för det är ju många som har pratat om Tim då i efterhand och sagt liksom att han kanske inte borde ha blivit artist. Liksom.
Nej,
han kanske skulle ha,
varit i studio.
Ja.
Ja. Den där handen han hade här uppe i luften. Han spelade piano.
Mm.
Och han skrev.
Mm.
Jag kommer ihåg honom som liten. Han var ju inne på rummet och höll på pyssla. Han kom ut och hälsade bara hej. Och så gick han boom.
Mm.
Så hörde man liksom någonting.
Mm.
Han skulle ha varit i studion. Han var fruktansvärt begåvad. Och noggrann. Det är bra.
Ja, verkligen.
Mm. Fina låtar.
Men du, jag tänker så här, apropå din långa karriär då. Har du haft någon plan?
Nej. Nej, verkligen inte. Helt planlös. Har jag varit. Det har bara, jag måste säga att jag har haft sån jäkla tur att få jobba med så vitt skilda saker som ändå har berikat mig så mycket. Mina Röd Orm, Dramaten ett år där, och Satirisk kabaré med Roffe Börjlin och allihopa de där. Uppsala stadsteater. Och, ja, det har bara ramlat över mig. Så jag är en väldigt tursam människa. Det ska man säga. Jag har inte slitit.
Ja, det har du väl.
Jag har slitit så tillvida att jag går upp och ställer mig på scenen fast man är bakfull och jävlig. Jag har väl hänt. Man har fått flytta på första bänk för att man luktar som en gasläcka. Mm. Det har hänt.
Jo.
Men där är jag inte längre.
Menar du allvar med det här att du har aldrig haft någon plan?
Nej, ingen plan. Det har kommit till mig.
Men vad har din drivkraft varit då?
Sjunga. Sjunga och vårda språket. Framförallt det svenska. Alltså i texter. Ja, bra texter måste det vara. Man har ju sjungit några skittexter också i och för sig. Men jag kommer ihåg när Björn Ulvaeus, som jag tycker är en förnämlig textförfattare, i början där på ABBA. De tänkte ju inte en tanke på att det skulle bara låta bra. Det var alltså engelska melismer och sådär. Bara det ligger rätt. Nu försöker jag säga till Björn att inte för mycket S bara.
Okay.
I raderna. Ja.
För att?
Nej, jag har ett väldigt besvärligt S runt 3000.
Runt 3000?
Ja, 3 kilo. 3 kilo hertz.
Okej.
Okay. Ja, men alltså i EQ.
Ja, all right.
Då får jag alltid dippa den. Aha. Jag säger till ljudtekniken. Då blir hon jävligt imponerad.
Aha.
Ja, dippa mig runt 3000. Va? Nej, det blir en...
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Hur kommer det så?
Underbettet antar jag.
Aha, okay. Ja.
Nej, men det är mycket med det där. Jag väljer mikrofonen väldigt noggrant. Nu ska jag pröva en ny amerikansk historia som jag prövade. Som bra värme i botten. Jag är väldigt noga.
Mm. Det här, jo, men det är ju så jävla intressant att någon som är liksom på din nivå ändå, alltså en av mitt livs största artister, ändå inte har...
En plan?
Jag har aldrig haft en plan.
Nej. Alltså när man får en förfrågan och så värderar man den och så, det kan jag göra. Nu är det ju liksom framförhållning så här på 2 år framåt. Det har jag varit allergisk mot förut. Men nu börjar man prata om 2020 så här. Då tänker jag, men vad fan, jag kanske inte ens är i livet. Vad är det mer? Alltså? Sluta. Men nu, jag håller mig till 1 år framåt.
Okej. Okay. Mm. Så vad ska du göra det närmaste året?
Ja, men jag har förfrågningar på teaterföreställningar och så där. Men jag vill vara ute och lira. Jag har nu min kvartett som jag åker med på somrarna. 3 dagar på ett ställe och så 5 dagar på ett annat. Och så 2 dagar. That's it. Och lira live, pröva nya låtar. Vi ska göra en version av Bang Bang. Kommer du ihåg den? Sonny and Cher.
Ja, det är klart.
Ja, du är så pass gammal så du...
Nej, så gammal är jag inte.
Och sen ska jag göra Every Grain of Sand. Det är en Dylan-låt med Mikael Wiehes text. Fast gör en lite annorlunda. Och är med Heartache Tonight.
Okay.
Glenn Frey.
Mm.
Nej, men ingen plan.
Nej.
Nej, det kan jag inte säga att nu ska jag göra det. Nej. Uff. Nej, det får bli som det blir. Men det är klart, händer ingenting så sätter jag väl igång med någonting. Jag har ju bandet. Och sen har jag en pianist som jag har en repertoar med. Så jag har ju 5 repertoar. Storband, symfoni, bara pianist och kvartetten och... Ja, någon mer.
Alltså du kan liksom... Ja. Du är lite här över ditt eget...
Jo. Så till vi... Visst. Så man kan göra såna här gig om någon fyller år. Bara med en pianist. Mm. Och ändå liksom... Ser du, jag har inte antecknat någonting på autopiloten.
Nej, fast jag har...
Fast jag har sagt en del saker som jag har sagt förut.
Ja, det har
jag. Det hörde du också.
Ja, absolut.
Så då skriver inte jag, för då slipper jag skikanera dig på något sätt. Jag låter pennorna vara.
Men det här är intressant, tänker jag. För att vi har en sak gemensamt också. Jag har ju... inte tror jag kanske på din nivå riktigt, men jag hade en väldigt intensiv... Mellan 20 och 30 så var det jävligt mycket cola, jävligt mycket sprit och jävligt mycket fest helt enkelt. Mm. Och sen var jag nykter i 14 år. Mm. 13. Men jag kände ju i alla fall, för du sa för en stund sedan att du ångrar ingenting, du har lärt dig saker av det. Mm. Men jag tyckte att för mig kostade det ganska mycket de där åren. För att jag
kände, ja, det kostade ju mig också.
Jag kände mig känslomässigt dränerad.
Har du inte fått tillbaka det då?
Jo, det tycker jag nog. Ja, nu gråter jag ju när jag ser film och sådär. Men jag hade första perioden efter när jag gick ur det där, jag minns att jag hade svårt att le naturligt.
Ja. Nej, jag ler ju. Jo, alltså humor, om den är kritisk och har allvarlig botten så kan jag garva ordentligt. Men jag gapskrattar inte så mycket.
Nej.
Jo, när jag ser QI. För jag tycker Stephen Fry är så jävla rolig.
Mm.
Då känner jag att jag ler.
Mm.
Ja, men det är ju det här med liksom att man ska le utan att någon tittar på en. Man ler i mörkret. Nej, första tiden... jag har ju aldrig lätt, alltså när jag var tonåring, jag låg ju aldrig. Mm. Svart polotröja liksom, så som Donovan, och liksom bara... Ja, du hade... Så, så när drogerna kom in, det var ju helt plötsligt typ, wow, så va? Tills det liksom tog tag igen och man blev liksom, ja, beroende är ett ganska svagt ord, du blev helt jävla väck. Men jag tände, vi höll ju på med preludin redan på 60-talet.
Det vet jag inte vad det är.
Det är som amfetamin.
Okay. Mm.
Man köpte i rör. Så det ser ut som en värktablett. Så. Mm. Knapra.
Wow.
Hysteriskt. Mm. Jag vägde ju fan, vad vägde jag? 49 kilo. Mm. När jag var 20, 19. Så.
Ja, för problemet är väl, om jag har förstått saken rätt, att det du gör med den typen av uppåtschack är ju att du bränner hela din serotoninreserv som ska kanske räcka i 2 veckor. Mm. Den drar du av på en kväll. Och sen så får du liksom jobba i kapp där.
Ja, ja, visst. Men jag fick ju tillbaka hår på bröstet, eller jag fick hår på bröstet väldigt snabbt efter att jag la av.
Ja, okej. Okay. Wow.
Så det, hela utvecklingen stannade upp. Ja. Det vet man ju.
Mm.
Men, ja, du vet ju. Eftersom du har hållit på själv. Men det har också att göra med det där med att vara ute bland folk. Och så kunde man ju snacka om vad som helst. Och inga problem.
Nej, visst.
Herre över hela världen.
On top of the world.
Ja, ja, visst. Det är för dyrt och det är för bra.
Nej, men jag relaterade också så hårt till dig när du sa... För du blev intervjuad av Katarina Haar för inte så länge sedan. Mm. Hon har ju väldigt härlig intervjuteknik, tycker jag.
Mm.
Och jag är så... imponerad och glad över att hon vågar använda sin blindhet i intervjuerna och fråga hur det ser ut och sådär. Nu kan jag berätta det. Du ser lite ut som en mental patient.
Ja, jag gör
grönbete.
Det. Jag var tjock.
Nej.
Jag har inte varit på gymmet på länge.
Nej, det jag syftar på var att du är klädd i den här lite sjukhusblå, kan man kalla det.
Har man inte vitt på sjukhus?
Om du är...
Sjukhus, alltså som patient?
Ja, ja, jag tänker
mer... Mentalpatient? Ja, men i så fall, ja.
Nej, men ni pratade om det faktum att du drack så snabbt.
Ja.
Och det var ju också mitt problem. Mm. Så när man kunde kompensera upp för det. Herregud, vad världen öppnade sig.
När man slapp göra det?
Nej, jag drack ju snabbt. Men så kunde jag dra en liten lina. Då gjorde du ingenting.
Nej. Mm. Nej, men jag kunde ju mena 2 glas vin... Det är ju under 5 minuter.
Mm. Men visst är det så, för du har haft ett litet off and on förhållande med alkohol.
Ja.
Är du...
Nej, nu, jag är inte helt nykter.
Nej.
Men jag är inte sån här excessivt drickande som jag var förr.
Mm. Nu kan men du ta 2 glas.
Ja. Det finns en medicin som heter Naltronex.
Okej.
Okay. Man tar innan man dricker. Så vill du inte, efter 2 glas vill du inte ha mer.
Det låter ju otroligt. Mm. Och det står du på.
Nej, jag gör det i alla fall. Men om jag skulle till exempel behöva stå och hålla på så där, så kan jag ta en sån.
Oh, wow. Mm.
Så blir jag inte så... Jag tycker, smakar ingen, jag har inte varit.
Ja, intressant.
Mm.
För det där har ju
varit... Det var en gammal krögare som tipsade mig på.
Mm.
Och de har ju jobbat på krogen, fy fan, och inte dricka.
Mm.
Tufft.
Mm. För det där har varit svårt för mig, tycker jag. Nu har jag druckit alkohol i 1 år igen efter det här långa uppehållet. Men jag gick också till en alkoholterapeut och fick lite liksom verktyg och sådär.
Ja, just det. Jag vill framförallt veta vad som händer i en system. Det här med att gå över till dopaminet och du vet, kicken. Va?
Mm.
Och sen vissa människor som blir alkoholen etika och går ut i systemet direkt.
Mm.
Medan andra åker över den där. Och så bildas något som heter THQ, någonting. Ja, ett ämne som just gör det där att man får den där nej men vad fan, nu ska vi ha ett glas till. Sen är man uppe i 2 flaskor helt plötsligt.
Ja, för det där har tagit lite tid för mig att lära mig igen liksom, och försöka hitta en hyfsad nivå. Men nu,
ja, det går bra.
Ja, det jag tror det.
Ja. Ja, du ser ju jättefrisk ut.
Tack så hemskt mycket. Ja. Nej, men jag har så mycket att förlora nu jämfört med hur det var förr.
Ja, men det har alla.
Mm. Du, ska vi byta ämne helt supertvärt?
Ja.
En sak som jag är lite för dålig på att googla för att förstå är, hur mycket musik har du skrivit?
Ja, jag satt en sommar och tonsatte 30 stycken Ferlindikter, gjorde visor. 74 tror jag det var, innan Made in Sweden. Så gick jag upp till skivbolaget och kan jag få göra det här? Och då sa de nej, Vi har hittat en religiös sida hos Nils Ferlin, tänkte jag så här. Var då? Så att jag har i byrån har jag en hel del.
Okay.
Och så har jag sjungit några på såna här Västervik-festivaler. Det finns några som ligger ute. Men nu senast nu så har jag skrivit en låt som kommer på tv nästa år. Kring en dikt av Sten Selander som heter Spela Kula. Mm. Som jag skrev, som vi har gjort på tv. Mm. Som, det är helt lyriskt tror jag, program som kommer med Fredrik Lindström.
Ah, okej, okay, vad kul.
Nej, så jag skrev till Monica Zeta då, men jag har inte skrivit, till Solaplexus gjorde ett par. Men jag tycker ju alltid att det finns alldeles för många som skriver mycket bättre. Så jag har inte det självförtroendet helt enkelt.
Är det en sorg att du inte har skrivit mer?
Nej, men det är mitt tålamod.
Okej. Okay.
Men den här, när jag fick den här dikten av Fredrik som sa, den här tycker jag du ska ta. Så satt jag mig vid piano och sa, C, D, moll, E, moll, F, maj. Ja, okej. Okay. Mm. Så bara...
Bara rasade.
Det bara rasade till.
Ja. Vad härligt.
Ja. Och den blev bra. Så hade jag tänkt ha dragspel med den. Nej, munspel ska jag ha. Så Filip Gers, jävligt fin rumhusspelare som är med och spelar. Ja. Så att jag har inte fått någon blodad tand, men jag spelar ju gitarr, så jag sitter ju och klinkar sådär. Och jag har ett litet Steinway hemma. Så det blir ju... I och med att jag lyssnar så mycket så orkar jag inte sitta och liksom, försöka hitta på. Och till bandet så ja, jag kan skriva själv. Så, nej, det har jag inte.
Men samtidigt så har du pratat om att du fortfarande inte har hittat den perfekta låten.
Nej, men det får man ju inte göra.
Nej, men man ska väl ändå leta efter den, tänker jag.
Ja, hela tiden. Ja. Det är ju drivkraften.
Men det kanske är lättare om du skriver den själv. Världens bästa låt. Ja, ingen annan har ju gjort det.
Nej, jag tror ingen kommer göra det heller. Jag kommer ihåg att Stickan Andersson försökte, när datortekniken började komma, proppa i listettor och försöka ur det skapa liksom, låtarnas låt. Mm. Den var så dålig.
Är det så?
Så in i helvete dåligt.
Gav han ut den?
Nej. Men jag fick höra talas om den. Och liksom, jag fick se när något... Jag tror att jag såg någonting eller hörde något. Jag tänkte så här, va? Det lät ju fullständigt vansinnigt. Så det går inte.
Undrar om typ Marie Ledin sitter på den?
Jag vet inte.
Nej.
Eller om det bara var liksom påhitt.
Jag förstår.
Ja, att han har nog ingen aning om att man skulle göra... Men att skriva låtar är ju... Det är ju en sån där terapi som jag inte riktigt har behovet av just nu. Däremot sitta och klinka. Och sen läsa noter och kolla. Ah. Och så har min pianist Kalle som skriver ut allting som händer och sker. Så att jag lär mig genom det. Och hela tiden känner jag att jag liksom är stadig utveckling, så gammal jag är. Så jag tycker det räcker så. Men jag fick ju tillfällen så skrev jag en låt och den blev jävligt bra.
Så ja, han blev ödmjukt.
Ja, ödmjukhet, nej, det är ingenting för mig. Var inte Golda Meir som sa, sluta upp och vara så förbannat ödmjuk, så fantastisk är du inte.
Men du, det här med, för en sån sak som du brukar återkomma till också är varför människor sjunger.
Ja, nej, men jag hade en tv-idé om det här, att åka
precis
runt.
Ja, att du skulle fråga människor varför de sjunger.
Ja, både kända och okända och körer och sånt där.
Och hur skulle du svara när du är gäst i det programmet?
Varför jag sjunger? Då är jag hel och då känner jag mig till freds med tillvaron. Då ler jag inom mig när jag sjunger, även om det är allvarliga sånger.
Det är någon slags harmoni?
Det är väldigt harmoni.
Det är det du är satt på jorden för att göra, kanske?
Ja, om det nu finns sådana teorier, jag vet inte.
Nej. Vad tror du?
Alltså jag tror ju att vår själ, det är algoritmer av tidigare upplevelser som vi, som gör sen att man gör de val man gör. Jag tror det är någon sorts sånt där.
Så du
och
tror...
när vi dör så blir det mörkt jävligt länge.
Jävligt länge?
Ja.
Men
jävligt.
Sen blir det just
det. Det kanske, ja, det vet man ju inte.
Nej. Men du tror att människan föds naken? Alltså helt utan...
Alltså när vi föds så är vi både man och kvinna. Först, innan nykromosomen kommer in och ställer till det för oss, eller gör det bra.
Det här är innan vi föds, va?
Ja, som embryo.
Ja, just det.
Ja, just det. Ja. Men, så menar jag inte det.
Så tror du att vi föds utan egenskaper och att det bara är miljö som... Inget arv, bara miljö?
Lite arv, men mest miljö.
Okej. Fair enough.
Det tror jag. Man genomgår ju liksom metamorfoser också. Man får inte glömma bort det. var tionde år brukar jag säga till mig själv att jag tittar tillbaka på mig själv och säger, vem är det där? Så är det för mig väldigt ofta. Jag håller mig med det.
Vilken var din favoritpersona?
Jag var nog mest kreativ och mest när jag blev 30. Runt 30 där så var det ganska bra. 40 började krångla till, så var det 50. Då började livet hinna ikapp mig och flydde mycket och så här.
Okay.
45, ja. Mm. Sen när jag fyllde 60 så tänkte jag, det är väl ingenting att fira. Då var vi på bio på min 60-årsdag och såg premiären på Mamma Mia. Så jag fick fira 60 år med Meryl Streep.
Ja, men det är väl okej.
Okay. Ja, helt okej. Okay. Stod och tjuvrökte på balkongen. Ja. Nej, så nu blir man 70. Det är ju en fasansfull insikt på något sätt. För nu är ju andra akten i full gång. Så jag hoppas det blir en bra final bara. Man inte blir någon jävla grönsak som ligger någonstans.
Nej, men du ser ju också ut att må bra.
Ja. Mm. Jag mår väldigt bra.
Mm. Härligt. Du, nu har det gått lite tid sedan den hade premiär, men jag vet ju att du var ju lite insyltad på något sätt, så jag måste ändå fråga, vad tyckte du om filmen om Ted Gärdestad?
Ja, alltså det var en bra historia. I och med att jag var ju med under den där tiden liksom.
Mm.
Träffade ju honom ibland när han hade sin våta underläpp. Stackars Ted, han mådde inget bra alltså. Det där Bhagwan var ett jävla misstag. Jag jobbade ju också med Kenneth Gärdestad. Det var jag som såg till att Himlen oskyldig blå blev till. Han gjorde en engelsk platta, men det hände ju ingenting med den. Så jag sa att Kenneth skrev en text på den där låten. Mm. Blue Virgin Isle tror jag heter. Så blev det, och då satte det fart.
Ja, vad kul.
Nej, men Ted, vad ska man säga? Alltså, gudskelov att alla inte får såna psykoser bara.
Kan du se några, det kanske
är... Nej, men jag vet inte, filmen den var alltså, den var både bra och dålig tyckte jag. Jag tyckte filmen om Borg var bättre.
Mm. Mm.
Faktiskt.
Mm. Men Adam var väl han var ju...
Adam var jättebra.
Eller hur?
Ja. Inget.
Ingen skugga faller
på. Nej. Vi pratade mycket om det där när vi gjorde Ebbot-programmet där.
Mm, just det. Jag hoppas att det inte upplevs som spekulativt, men kan du se några paralleller mellan Tim och Ted så att säga?
Ja, det kan jag nog göra. Alltså det här med blyghet tror jag fanns med väldigt mycket. Man har inte forskat så mycket, men han, Stansford hette han som gjorde det här med, delade upp universitetet i fängelse, i fångar och fångvaktare.
Mm.
Han var här. Han håller på nu och forskar kring blyghet, vad det kommer utav.
Okej.
Okay. För att det har ihop med någon sorts skam. För skamkänslor kan ju till och med spädbarn få. Så det håller på att forskas. Men jag tror att det är blygheten, tror jag, har mycket med, om vi nu ska prata om arv.
Mm.
Att man kan ärva en sån sak. Och sen så hamnar man i den miljön med den blygheten. Det tror jag är direkt skadligt.
Men du har ju beskrivit dig själv som blyg också.
Ja, men det har kommit över det mesta.
Mm. Ja.
Jag blyg inför tjejer.
Är du det fortfarande?
Ja, det är lite fortfarande.
Okay. Mm.
Men nu har Nej, du... det är det. Jo, min fru, ja.
Du har ju ditt på det torra.
Ja.
Du, jag vill gärna dra mitt enda och bästa Tommy Körberg-skämt. Det bygger på att man vet vem, eller känner till namnet i alla fall, Erik Hörstadius.
Ja.
Du vet vem han är.
Ja.
Ja. Då kommer det skämtet här nu då. Varför får inte jag lyssna på Judy, min vän, när Erik Hörstadius...
Det var lite Göteborgs kvalitet på den.
Jag
tycker den var bra.
Ja, tack.
Har du gjort den där?
Ja, den har jag kommit på.
Hur lång tid tog det?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det började med att jag funderade över Erik Hörstadius, att han hette som din låt.
Ja. Erik Hörstadius. Ja, den var bra.
Tack,
jag gillar den.
Tack.
Den ska jag... Varför får inte jag lyssna på Judy? Vad sa du?
Varför får inte jag lyssna på Judy,
min vän, Erik Hörstad i ljus?
Exakt.
Jag ska dra den från scenen och så ska jag härröra till ditt program.
Tack. Du, intervjun börjar lida mot sitt slut. Hur känner du dig med autopilotpoängen?
Jag har inte skrivit någon.
Nej.
Jag skulle ha skrivit på mig själv däremot en hel del, för att jag har svarat som jag brukar svara på en del saker, så vill jag säga saker också. För det får inte bli en tråkig intervju.
Men känner du att jag hade gjort ett hyfsat jobb i alla fall?
Väldigt bra.
Ställ lite originella frågor.
Ja, det tycker jag.
Tack så hemskt mycket. Du, då undrar jag så här, vill du rekommendera något?
Jag kan rekommendera Monica Zetas tips till mig hur man gör bruna bönor.
Ja, berätta.
Kanelstång i bönorna i vatten över natten.
Ah, wow.
Och sen tar man ur den innan man kokar dem.
All right. Ja, bra. Är du en köksperson?
Titta på mig. Jag är rund och god och glad. Och nu, jag gillar att äta mat.
Mm. Du har lagat sen.
Jag gillar att äta även liksom sån här liksom junk food. Korv. Du vet, grillad korv. Kan gå längt efter. Stark senap ketchup. Eller så äter jag rå falukorv med stark senap på knäckebröd.
Mm. Okay. Ja.
Ja, sen kan det komma en liten chateaubriand. Ja. Eller en hel stick gris.
Ja. Men,
jag håller på att hitta, jag försöker nu hitta på en ny midsommarrätt. Vi ska ha lite folk hemma. Alltid gjort sån här ratatouille och helstekt entrecote. Men nu tyckte min fru att måste jag ha det här igen. Och sen är det sill för det, och sen den, och sen är det glass och jordgubbar. Jag tycker där vid lag är jag då traditionsbunden, men nu ska vi hitta på något nytt.
Okej.
Okay. Jag vet inte vad det ska bli.
Något vegetariskt kanske.
Nej,
nu
min hippietid är över.
Ja, nu svor jag i kyrkan.
Ja. Nej, men vegetariskt är bra. Mm. Libanesisk mat är ju väldigt trevlig.
Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Kjell Bergqvist.
Ja, kul. Han har inte varit här.
Nej.
Tusen tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv för att jag fick komma hit.
Vi får en del mail till Värvet. Det går att skicka på varvet@triumf.se. Och nu när jag sökte min inbox hittade jag ett från 2012 där det visar sig att jag svarat Tommy Körberg på frågan om drömgäst i Värvet. Och nu fick jag äntligen göra den. Biljetter till Åla är för övrigt släppta redan. Sök på internet och du ska finnas och ses vi kanske på Cirkus i höst. Du ser i alla fall Tommy där. Nästa vecka är det dags för något så fantastiskt lyxigt som ett Revärvet med Sigge Eklund från hans nya hemstad New York City.
Nu är det mesta på plats. Och det är en otrolig känsla. Det är så otroligt så att jag känner mig som att jag vill gråta av glädje.
Ja, du förstår ju. Du vill inte missa det här. Glad sommar till dess. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.